Vad roligt att se er igen. Hoppas ni är vid gott mod. Jag fick lite tankar igår och jag försöker ju vara lydig när jag tror att Gud talar. Och därför så kanske någon här behöver en hälsning idag om att du är barn till en kung. Så jag tänkte att när jag säger det då rätar alla på ryggen så här. För det är tanken liksom. Kanske du brottas med det, ditt eget värde, vad blev det av livet eller någonting sånt där. Jag vet inte, men det bara kom i mina tankar väldigt starkt igår eftermiddag. Du är barn till en kung. Och kanske var det jag som behövde allra mest, det är mycket möjligt. Men känner du att du har kämpat med livet och dig själv ett tag, så lyssna till de orden. Du är barn till en kung. Och du är inte barn till vilken kung som helst, utan du är barn till kungars kung. Och det är stort. Det är det största som finns. Det behövs inget mer egentligen än vetskapen om det. Har jag gett mitt liv till Gud? Har jag tagit emot frälsningen i Jesus? Då är jag barn till en kung. Det är fantastiskt. Sen är det ju fantastiskt roligt att vara med här idag. Dels med ungdomarna som leder lovsången. Ni vet, från början sa jag det, att jag trivs med ungdomar. Det är utmanande ibland. Vi hade en frågestund i förra fredagen, var det va? Ja, det var det. Och det kommer en del frågor som ni aldrig skulle ställa, men som är spännande att få ta tag i. Och sen då få dela gudstjänsten med dem och se en hel bänk och ännu mera utav ungdom. Och Arek, jag tänkte säga ungdomarna Arek, men jag drar alla över en kam. Ungdomarna säger Arek. Underbart, tack så jättemycket. Och sen få lyssna till Jakob och Rut. Jag blir så guskigt inspirerad utav sådana vittnesbörd och berättelser. Och det är en sån rikedom för en församling att ha unga människor. Jag vet, Magda är iväg emellanåt. Jakob och Rut har ju åkt så här lite fram och tillbaka ett tag. Och vilken rikedom för en församling att få ha unga människor som säger ja när Gud kallar. Och så får vi finnas med där liksom runt omkring och stötta upp lite grann. Och jag hänger gärna på Bertils uppmuntran till att vi ger mer. Och jag hoppas att ni inte har glömt av det där, att jag utmanar dig som ännu inte liksom riktigt har tagit tag i det med att ge tionde utav det du får och det du har till Gud, att göra det. Vi har ju fått se hur offrandet har ökat i början på året, men det finns behov kvar, och precis som Bertil säger så är det så spännande att få vara med, och vi önskar att kunna vara med mer och ge till Jakob och Rut och ge till missionsprojekt, ungdomar som åker ut och smakar på och som blir gripna utav vad Gud kan göra genom människor som ställer sig till hans förfogande. Nu skulle vi fortsätta på Nehemja bok idag, var ju meningen, och det ska jag göra också, men Ulla sa det här innan, för hon frågade vad läser vi idag? Ja, det blir kapitel 2, så jag, va? Så hon, har du inte kommit längre? Och så är det, och då kommer jag att tänka på när jag gick på Hållsby här för väldigt länge sedan, så hade vi en alldeles underbar lärare, han hade fyllt 80 när han kom, så jag har några år kvar tills dess. Men så skulle han undervisa oss i Apostlagärningarna, och det vet ni, det är 28 kapitel. En fantastisk spännande bok, så jag var väldigt förväntansfull så här. Och så kommer han, så visar det att det är ju den mest fantastiska människa. Han kunde sitta och bara prata ur hjärtat, och vi lyssnade. Vi hade kunnat sitta där, jag tror jag hade suttit där än om jag hade fått. För det var precis som en källa liksom så här. Som hade utvecklats genom åren. Det var inget sånt där liksom som han kom på bara, utan han delade ur sitt hjärta, och så skulle han gå igenom de här 28 kapitlen. När han hade varit hos oss en vecka så hade vi precis kommit in i andra kapitlet. Och då insåg han att det var lika bra att ge upp. Nu vet jag inte om det är någon tröst eller någon hjälp här inför Nehemja bok. Det är inte så många kapitel, men kanske lite för mig i alla fall, att jag bara kommer till andra kapitlet. Nu har ni ju läst Nehemja bok väldigt många gånger naturligtvis. Nu närmar vi oss 50 gånger, tror jag, för många av oss. Det var min fru som skrattade åt mig. Men kort liksom resumé så här bara. Tidsmässigt så befinner vi oss år 445 före Kristus. Vi är i staden Susa, Persien, och i kung Artaxerxes palats, Nehemja, en munskänk. Ett lite annorlunda yrke, men han såg till att kungen inte blev förgiftad utav vinet han drack. Det var inte helt säkert och tryggt att ha kung på den tiden, utan det kunde hända att någon annan tyckte att jag passar bättre och så här. Men Nehemja hade som sin livsuppgift hos kungen att se till att när han drack vin, och han tyckte säkert väldigt mycket om vin, man kan ana att det var mycket fester och så här, så skulle Nehemja se till att inget dåligt vin och inget framförallt giftigt vin kom fram på kungens bord. Så hade Nehemja fått besök av sin bror Hanani och några andra som kom. Och Nehemja frågar, hur står det till i Jerusalem och med folket som är kvar? Han hade alltså förts bort i fångenskap ett antal år tidigare. Och han får mycket tråkiga besked. Hanani berättar att Jerusalems murar är nedrivna och portarna är uppbrända. Resultatet av det här blir att Nehemja ägnar 4 månader. Uppskattar man det till, när man läser tidsangivelser och sådär, så ser det ut att kunna vara det. Till att sörja över situationen och till att fasta och be. Och på så sätt söka Gud. Och utifrån det umgänget med Gud så formas en plan. En plan växer fram i Nehemjas hjärta. Han vill se en förändring i det här. Och jag sa sist också så här att när jag nu försöker att ta mig igenom Nehemja bok och hitta lite grann som jag tror liksom Gud vill tala till oss ur det, så är det viktigt att vi hela tiden ser församlingen som inte sten och plankor och fönster och dörrar och så här, utan församlingen, det är vi. Det är det som är det allra viktigaste. Alltså jag läste sist från 1 Korinthierbrevet 3:16. Vet ni inte att ni är Guds tempel? Ni är Guds tempel. Och att Guds ande bor i er. Så idag fortsätter vi med kapitel 2. Jag kommer inte längre än till kapitel 2 idag. Får se om jag kommer längre nästa gång. Och jag har med måste jag nog erkänna lite hjälp, fått ihop 3 punkter också. Det är ovanligt, så sug på det. Men innan dess, ja, så hade jag detta. Detta hade jag också med förra gången. Och jag tänker att detta på något sätt är det jag tänker är kärnan i Nehemja bok. Och det, du som har läst Nehemja bok mycket kanske tänker, var har du hittat det någonstans? Men när jag läser Nehemja bok så tänker jag, kan detta få bli det du och jag bär med oss ur den boken, så tror jag att det är fantastiskt bra. Det första är, jag tar ansvar för att leva mitt liv så att ära Gud. Och när jag läser Nehemja bok gång på gång så finner jag att det är det som brinner i Nehemjas hjärta, att ära Gud. Och det andra är, jag kommer inte att försumma min Guds hus. Nehemjas hjärta var ju inte framför allt alla stenarna som gick åt för att bygga muren, allt virke som gick åt för att bygga portarna. Utan det var Guds gemenskapen, och det tycker jag det liksom finns i det här uttrycket Guds hus. Jag kommer inte att försumma Guds hus. Jag återkommer till det. Här har vi då första punkten. Han hade tro att vänta. Jag sa ju det att Nehemja hade spenderat 4 månader ungefär i bön och fasta. Från det han fick reda på läget tills saker och ting började hända. Och 4 månader är ju inte så jättelång tid kan vi tycka. Men bär du på någonting som brinner i ditt hjärta? Och är du det minsta lik mig så att du har problem med det här med tålamod, så är 4 månader ganska lång tid. Jag har nog redan berättat om hur jag har fortfarande kan jag få ganska mycket idéer och tankar sen, men tidigare fick jag väldigt mycket. Och så småningom så utvecklade jag en plan. Jag lät det gå minst 2 veckor och tyckte att det fortfarande var precis lika spännande och intressant. Då tänkte jag kanske att det ligger något i det här. Och så berättade jag det för Ulla och så sa Ulla, nej, sa Ulla. Och så löste vi det problemet på en gång. Det var jättesmidigt. Men 4 månader kan ju vara en ganska lång tid. Och nu är det, vi kan läsa andra berättelser ur vår bibel där det har tagit betydligt längre tid. Mellan gamla och nya testamentet så var det en tid på ungefär 400 år. När Guds röst var sällsynt, står det. Och jag tänker på de som levde då. Hur lever man vidare i sin tro? Ja, nu levde ju inte alla de 400 år, men de levde ju sina liv i den perioden. Då krävs det tålamod, då krävs det att jag faller tillbaka på det jag har. På min tro på Gud. Och jag liksom hämtar näring och inspiration från det. Och i det här så gjorde ju Nehemia precis så. Han hämtade näringen hos Gud. Han var tillbaka hos Gud gång på gång. I bön och i att lyssna, att fråga, att ropa till Gud. Liksom. Så här kan det ju inte få vara. Det kan ju inte få vara så med Jerusalem som på något sätt ändå var liksom Guds plats. Det var Guds stad. Det var därifrån evangeliet skulle spridas och så vidare. Så att det var oerhört viktigt. Men hade han sprungit iväg direkt så hade det gått fullständigt fel med stor sannolikhet. Jag sa sist att kommer man inför kungen i den uppgiften som Nehemia hade på fel sätt så kan det mycket väl sluta med avrättning. Fler personer i Bibeln har ju visat just på det här med tålamod. Abraham var ju en. I Hebreerbrevet 6:15 står det så här. Så fick Abraham efter tålmodig väntan vad Gud hade lovat. Och jag tänker att det är någonting som framförallt vi som lever idag behöver ha reda på. För vi är ju vana vid att trycka där och så får vi reda på vad är det vi behöver försvar just nu. Pang så ska vi ha det, va? Men så fick Abraham efter tålmodig väntan på vad Gud hade lovat. Så fick han uppleva det då. Vers från psalm 46:11. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Så det är ganska bra. Det är ganska bra respons när Gud berör ditt hjärta. När Gud talar till dig om någonting. Att bli stilla. Att ta tid. Att vänta in. Att lyssna in. Att be in rätt tid. Jag har tänkt på det, men sen jag kom hit av någon anledning så har jag ofta varit tillbaka och utmanat just det här kring kallelsen. Nu gjorde Jakob det fantastiskt bra i inledningen så att jag vill bara liksom skjuta på det. Är du klar över din kallelse? Vad Gud har tänkt med ditt liv? Och är du inte det så är det ganska hög tid att ta reda på det. Om man är ung så är det fantastiskt bra. Få tag i det direkt och så börja. Jag berättade för någon om en tjej jag träffade på ett evangelisationsläger där Ulla och jag var med och jobbade. Och Kerstin och Robert var med någon gång där med, tror jag. Hon var 16 år och jag var, vad var jag då? 40 någonstans. 35-40. Och jag var pastor, men jag kämpade ändå med min kallelse. Gud, är det verkligen detta? Är jag liksom rätt person för det här? Och jag hade kämpat med min kallelse egentligen sedan jag var 15 år. Och så möter jag en tjej som är 16 år och så frågar liksom, vad ser du i livet framöver? Jag ska bli läkare, sa hon, och jag ska jobba i Nepal. Ja. tänkte jag, 40 år gammal ungefär, och inte en aning om vad som var den absoluta tanken ifrån Gud med mitt liv. Så träffade jag en tjej på 16 år som vet så. Det imponerade på mig. Och gör fortfarande, och så vitt jag vet, det är så långt jag har kunnat följa det, så var spåret så. Så tänk på det. Precis som Jakob sa, nu är det ju lätt att vi tänker att ja, då ska vi bli missionärer i Thailand, eller vi ska bli pastor i Holsbybrunn eller någon annan sån här stor känd plats. Eller vi ska bli samfundsledare eller något sånt där, va? Det handlar ju inte alls om det, utan det handlar om att vara där Gud har gjort dig för att vara. Och då kan det vara på en grävmaskin nere i en djungel i Afrika, eller det kan vara på en fabrik i sjunden, som du så fantastiskt bra sa. Men det viktiga är att du vet att du är där Gud har ställt dig. För då blir det bra. Och då blir det spännande. Då blir det intressant och blir livet en utmaning. Kanske är det att vara en förebedjare för församlingen. Eller kanske är det att vara en förebedjare för Jakob och Rut. Kanske är det att be för våra ungdomar som växer upp och som möter så otroligt mycket mer än vad vi har mött som är i, ja, det är inte många av er som har kommit till min ålder, men på väg dit. Kanske är det att vara en förebedjare som är ditt livskall. Men se till att få tag i det. Nu skulle jag haft med, det finns ett jättebra ord i Bibeln om det, att se till att ta reda på vad som är din kallelse och lev i det. Jag tänker i det här sammanhanget på Billy Graham. Jag utgår ifrån att alla vet vem Billy Graham är. Han har ju hela sitt liv ägnat åt att resa runt och predika. Och så varje gång i slutet på mötet så säger han så här: se till att hitta en bibeltroende församling och gå dit, säger han. Och jag tänker samma med kallelse. Se till att hitta din kallelse och gå in i den. Missa inte en dag till, utan ta tag i det. Sök Guds ansikte om du behöver, be och fasta. Gör vad du behöver för att hitta Guds kallelse för ditt liv. Och sen ge ditt liv åt det. Oavsett om du är, ja, det är ingen som är 85 här, men om du förstår min tanke, om man är där uppe och man räknar kanske dagarna till man får flytta hem. Helt ointressant. Det viktiga är att du är där Gud vill att du ska vara, att du gör det Gud har lagt ner i ditt liv, det han har skapat dig för. Eller om du är som Elin är. Ja. Vi går vidare. Dagen inne efter god förberedelser. Som jag sa, Nehemja kunde ha rusat in till kungen. Han hade funderat på det här några dagar och sagt: du kungen, nu måste jag bara iväg. Det måste hända saker in. Det är en katastrof bort i Jerusalem. Men han gjorde det inte, utan han väntade in dagen när det liksom bara öppnades. Det var som han öppnade en bok. Helt plötsligt så säger kungen till Nehemja: men varför är du så sorgsen? Du är ju inte sjuk. Du måste ha en hjärtesorg. Och vilken fantastisk öppning. För helt plötsligt, så jag är ju säker på att ni hemma hade gått och funderat på: hur ska jag någonsin kunna vara med och se det förändras hemma i Jerusalem? Om jag säger det till kungen så är huvudet borta kanske. Och så kommer dagen när kungen helt plötsligt bara säger, och man kan liksom känna i sättet han säger det på också, att han hade inte för avsikt att hugga huvudet av Nehemja, utan han var ärligt intresserad: vad är det som stör min tjänaren Nehemja. De hade naturligtvis lärt känna varandra genom de här åren som Nehemja hade jobbat där. Men så öppnar kungen liksom så här bara. Och där står Nehemja och säkert tappar hakan och undrar vad är det som händer? Liksom, är det nu? Men kungen var den som gav inbjudan till det hela. Och Nehemja berättar ju. Vi får ta och läsa några verser i Nehemja bok. Vi tar från början i kapitel 2. Detta hände i månaden Nisan i Artaxerxes 20:e regeringsår. Vin stod framdukat inför kungen och jag tog vinet och gav det åt honom. Jag hade aldrig tidigare visat mig bedrövad inför honom. Nu är det ju hans egna ord, alltså hur han upplevde sin situation här. Men då frågade kungen mig, varför ser du så bedrövad ut? Du är ju inte sjuk. Du måste ha någon sorg i hjärtat. Då blev jag mycket rädd, säger Nehemja. Och jag sa till honom, och kungen leva för evigt. Skulle jag inte se bedrövad ut när staden där mina fäders gravar finns ligger öde och dess portar nedbrända? Kungen sa till mig, så vad önskar du? Och här kommer detta in. Nu händer det saker in i Nehemjas liv. Först blir han rädd. Han inser ju att jag kan ha liksom förstört alltihopa. Nu är det ner och så ut av. Men sen så ber han till Gud. Han får frågan från kungen, vad önskar du dig? Vad önskar du dig? Och då tänker han, wow, detta är nog mitt tillfälle. Och det är ju ofta så, tänker jag i livet. Och ganska ofta, utifrån egen erfarenhet, så vet jag att det är lätt att missa de där tillfällena. Som Gud liksom bara viker upp så här för oss. Och då hänger det ju på hur väl är jag förberedd. Nehemja hade ägnat 4 månader åt att förbereda sig för de här sekunderna, de här minuterna när det bara öppnades. Och då var han färdig. Om det behagar kungen och om din tjänare funnit nåd inför dig, så sänd mig till Juda, staden där mina fäders gravar finns, så jag kan bygga upp den. Då frågade kungen mig, medan drottningen satt vid hans sida, hur länge varar din resa och när kommer du tillbaka? Och eftersom jag hade funnit nåd inför kungen och han ville sända iväg mig, nämnde jag en bestämd tid. Han hade plan klar. Jag sa till honom, om kungen finner för gott, så låt mig få brev till ståthållarna i landet på andra sidan floden, så att de låter mig passera deras land tills jag når Juda. Och ett brev till Asaf, uppsyningsmannen över den kungliga skogsparken, så att han låter mig få virke till att bygga upp portarna till borgen som hör till templet och till stadsmuren och till det hus där jag själv ska bo. Och kungen gav mig det eftersom Guds goda hand var över mig. Nu är det ju lite svårt för oss att sätta oss in i den här situationen. Men jag är fascinerad över Nehemja och jag tänker ju alltså, trots att jag vet att det handlar framför allt om att du och jag är templet, så kan jag inte låta bli att tänka på våra planer framöver. Och så tänker jag på det här, på Nehemja, hur gjorde han? Och han grundade det i bön. Och sen när tillfället gavs så var han färdig att agera. Och då skämdes han inte för sig. Det var inte så att han sa, nej, kanske om jag kunde få en kamel, kungen, så kunde jag försöka smyga dit om natten. Utan nej, han bredde på. Liksom. Han behövde ju ha det. Han behövde ha med sig. Han skulle åka sänd av kungen. Du och jag är ju också i samma situation. Vi är sända av en kung. När vi är barn av en kung. Men Nehemja, han tog med sig alltihopa för att han visste att han kommer dit med ett mandat av någon oändligt mycket högre än kung Artaxerxes. Han kom liksom sänd av Gud. Han visste det. Han hade utverkat det. Han visste vad Gud hade för tanke med hans liv. Och därför så var han frimodig när kungen liksom öppnade dörren. Så här, jag tycker det är så intressant. Och så, han skäms inte för att säga jag behöver virke till mitt hus med. Jag har byggt ett bra hus till mig. Och så fick han liksom, ja, i princip kunde man säga att han fick kungens kontokort. Och så fick han utnyttja det så mycket han behövde. Och alltihopa detta var underbyggt i bön. Det var framtaget därifrån. Och då tänker jag så här, i Hebreerbrevet 4:16 står det ju, låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd och hjälp i rätt tid. Och sen står det också då, idag är frälsningens dag. Idag är den rätta tiden. Och då tänker jag tillbaka på Nehemja. Han fick gå där, han underbyggde det i bön, medveten om att jag tar ett felsteg här så är huvudet borta på mig kanske, eller jag hänger med, blir hängd eller vad det nu blir så här. Och så kom det rätta tillfället. Och sen, du och jag, vi har inbjudan ständigt att gå fram inför nådens tron. Och det missar vi så ofta. Vi nöjer oss med det här lilla. Vi har inte liksom fått med Nehemjas hjärtelag, det här att när det öppnas, då skäms jag inte, utan då kommer jag frimodigt och säger Gud, allt det här behöver jag. Utan dig är det ingenting. Utan dig klarar jag inget. Men det här behöver jag. Här står jag idag frimodigt inför nådens tron och jag säger Gud, kom. Nehemja, han fick passa tiden, du och jag, vi kan komma precis dygnet runt fram till nådens tron med frimodighet. Och det här att Nehemja hade underbyggt i bön, det gjorde ju det att när han hamnade i de här situationerna när han inte kunde säga, du kungen, kan du vänta lite, jag behöver en vecka på mig och be över det här. Utan då hade han de här, om du läser igenom igen, små korta tillfällen, då bad Nehemja, sa det. Och då vet vi att det är frågan om det här som du och jag kanske ofta ägnar oss åt, att vi hamnar i en knivsituation och säger Gud, nu måste du hjälpa mig. Men jag tror att mycket beror på hur underbyggt det är. Man skulle kunna sammanfatta då och säga att Nehemjas två böner i det här läget var sänd mig och ge mig. Och han behövde liksom få svar på bägge två. Och idag så är ju du och jag Jesu representanter här och nu, där vi finns. Jesus har sänt oss. Gå därför ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Döp dem och lär dem. Och löftet finns med där. Allt vad vi behöver finns i det löftet. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Tredje punkten. När liksom Nehemja hade gått igenom alltihopa det här nu. Han hade kommit till Jerusalem. Han tog tid att vila först, som en vis ledare gör. När tillfälle ges, då vilar man. För att vara beredd när uppgiften liksom sätter igång. Och man vet inte, nästa gång kommer jag få vila. Om natten så redan runt. Och fick en bra bild över det här är läget. Så här ska vi göra. Här måste vi börja. Här behöver vi så mycket folk. Där behöver vi så mycket folk. Och då tänker jag så här ibland. Jag kan ibland undra. Och det tror jag att jag vågar säga här idag. Jag tänker ibland så missar vi lite gången på hur vi gör saker och ting. Hade Nehemja gjort så här istället, att han hade kommit till Jerusalem, han hade samlat allt folket som var ganska trötta, ganska uppgivna. Man hade ju inte gjort någonting åt att bygga upp Jerusalems mur eller portarna på alla dessa år man hade bott där. Man hade levt med att det var ruiner. Hade han samlat dem och sagt, vad tycker ni att vi gör åt det här? Då tror jag att han hade fått lite annorlunda svar. Då hade han troligtvis hållit på fortfarande och försöka övertyga Jerusalems invånare om att vi skulle nog behöva bygga upp muren och sätta i portar. Men nu gjorde han så att han tog reda på vad som behövde göras. Och sen så med frimodighet så samlar han folket och så beskriver han vad som behöver göras. Så ser om vi kan läsa några verser där bara. Från vers 17. Men nu sa jag till dem, ni ser den nöd vi är i. Jerusalem ligger öde och portarna är nedbrända. Kom och låt oss bygga upp Jerusalems mur så att vi inte behöver bli föraktade mer. Jag talade om för dem hur min Guds goda hand hade varit med mig och vad kungen hade lovat mig. Och de sa, låt oss stå upp och bygga. Och de hade fattat mod för det goda verket. Och det måste man ju säga då till folket och de här deras ledares fördel utan tvekan att de hade inte fastnat så totalt i missmodighet att de sa nej men det kan du glömma, vill du bygga något så kan du göra det själv. Vi har bott där så länge nu, vi har insett det är ingen idé för det finns fiender som absolut inte kommer att acceptera att vi bygger någonting. De kände ju de här, vi kommer att lära känna de här fienderna nästa gång. Men så gjorde de inte utan Nehemja kom och han var helt övertygad om. Det här är vad Gud vill. Det här kommer att ära Gud. Den dagen muren är färdig, portarna är insatta, vi börjat bygga upp staden. Så kommer människor att stå där och vi vet att det står det i texten med förundran. Över Guds verk. Inte över Nehemja utan över Guds verk. Och Gud hjälp oss att vi är där. Det krävdes en förändring. Det krävdes att man var öppen för förändring. Och det är inte helt enkelt. Och det blir inte enklare med åren. Kan jag lova er som är yngre än mig. Men samtidigt så är det någonting som vi måste vara öppna för. Vi måste leva med det. Att Gud vill förändring. För vi lever i en annorlunda tid nu än vi gjorde när jag föddes 1952. För det man gjorde då funkar inte idag. Det man behövde då behöver man inte idag. För idag ser det helt annorlunda ut. Och folket i stan, på något sätt så fångade de visionen i Nehemjas hjärta. För det var så fullt av det här vad Gud ville. Och att det skulle ära Gud när det stod färdigt en dag. Så de hakade på. Och frågan är ju då om du och jag nöjer oss med situationen vi finns i idag. Har vi resignerat och tänkt att ja, det kan... Eller tycker vi att vi har det så bra så att vi behöver det inte bättre. Eller är vi besvikna på att det blev inte så som vi hade önskat eller tänkt en gång? Så tänker vi, men det enklaste är ju bara att släppa det. Strunta i att jag får vara nöjd med som det är. Och jag tror inte det är någon bra lösning. För jag tror att Gud är i rörelse hela tiden. Gud har inga problem med att kulturen förändras, att människor förändras. Att förutsättningarna förändras. För han är oberoende av tid och rum. Och för Gud är inget omöjligt. Så om du och jag går med honom så kan jag lova, precis som jag lovade när jag utmanade till att öka givandet, att du kommer aldrig någonsin att bli besviken. Så är det samma med om du och jag säger Gud, förändra mitt hjärta med det som behöver förändras. Hjälp mig att inte fastna där jag är utan hjälp mig att vara beredd att gå vidare. Så kommer du heller aldrig att bli sviken. För Gud är alla goda gåvors givare. Gud är den som är helt igenom god, som helt igenom bara älskar dig. Och som bara har det allra bästa för dig och mig. Så därför när vi går med Gud så behöver vi aldrig bli besvikna. Låt dig smittas av Nehemjas tro som gav honom mod att vänta till det var rätt tid. Och mod att be, att begära, att be om det han behövde för att göra det Gud hade kallat honom till. Och tro till att utmana folket han mötte och få dem att hänga på. Amen. Ska vi be tillsammans. Ja, Gud, du utmanar oss ständigt att vidga våra vyer, att öppna våra hjärtan och våra sinnen, att ta in dig och det du gör just nu. Herre, hjälp oss. Herre, vi ber om att få vara modiga som Nehemja. Hängivna som Nehemja. Herre, låt oss få gå med dig. Låt oss få gå med dig. Låt oss få ha så öppna öron och sinnen och hjärta, Herre, så att vi hör när du säger gå. Och Herre, jag ber för alla som fortfarande brottas med sin kallelse, Herre, med det du har tänkt med deras liv. Låt oss få finna nåd inför ditt ansikte, Herre, så att vi hittar rätt. Oavsett var vi finns i livet. Låt oss se din tanke, din vilja, din plan med våra liv. Jag ber i Jesu namn. Amen.